Herre Jesus, jag är inte värdig att du går in under mitt tak och kommer till mitt syndiga hjärta. Men kom och tala ditt ord till mig så att jag blir ren genom ditt utgjutna blod. Amen. Predikotexten läste jag redan från altaret. De två berättelserna om hur Jesus botade den spetälske och den romerska officerens tjänare. I Johannes evangeliets 20 kapitel läser vi de sista verserna. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. För att ni ska tro. När vi läser de här underbara gärningarna som Jesus gjorde, ska vi tro. De är inte upptecknade för att de ska bli ett hinder för oss. Ett hinder att tro. Det kan bli ett hinder om vi förnekar att Jesus är Gud och att han har all makt. I textavsnittet hör vi om två av Jesu under då han botar sjuka. Dagens tema är Jesus skapar tro. Det är lite underligt att man idag ofta anser att såna här berättelser är hinder att tro på Jesus. Vårt stora förnuft vill ju inte att sådant har skett. Och man försöker bortförklara hans under. Inte minst det under som skedde i Kana. Det som var förra söndagens text. När Jesus var på bröllopet i Kana och förvandlade vatten till vin. Ja, man har gjort en massa försök att bortförklara det här. Hur det kan ha gått till i verkligheten. Det här är ju alldeles onödigt. Texten som vi har idag följer direkt efter bergspredikan. Jesus har inlett sin offentliga verksamhet då han kallar lärjungar, predikar, botar sjuka och sen undervisar sina lärjungar. Det är nu som de stora massorna börjar samlas kring Jesus. Den första berättelsen om hur Jesus botar en spetälsk, den talar om att mycket folk följde efter honom. Den här samma berättelsen, eller en parallellberättelse, finns också i Markus 1 och Lukas 5. Det kan vara så att de här händelserna är olika händelser. Men där Jesus gör nästan samma sak. Vi ska komma ihåg att han var verksam under drygt 3 år. Och han botade väldigt mycket sjuka under den här tiden. Men det är så pass lika varann att man brukar anse att det är samma berättelse. Det understryks både här och i de här parallelltexterna att Jesus säger, tala inte om det här för någon. I Markus och Lukas står det med skärpa. Jesus förbjöd honom strängt att säga det här till någon. Man kan fundera varför Jesus inte ville ha så stor uppmärksamhet omkring sig. Det var mycket folk som följde honom. Varför ville han inte att det skulle bli ännu fler? Man kan tänka sig flera orsaker till det här. Han ville inte få rykte att han var bara en undergörare, en magiker, en trollkar. Han ville ha tid att undervisa sina lärjungar. Han ville inte att det bara skulle bero på undren, det som folk tänkte om honom. Utan han ville undervisa. Och sen var det också uppenbart att en alltför stor folkskara kunde väcka problem politiskt. Så blev det ju också senare. Men hans tid var ännu inte inne för att bli korsfäst. Men fastän Jesus så här strängt sa till de här som blev botade att de inte ska berätta för någon, så kunde de inte hålla tyst. De måste berätta. Det var ju så stort som hade skett. Den andra berättelsen om den hedniske officeren, den finns också i en liknande form i Lukas 7. Där berättas att officeren hade gjort mycket gott. Judarna sa om honom: han är en from man, han har byggt vår synagoga. I den berättelsen är det inte romaren själv som i första hand kommer till Jesus, utan han skickar judar på uppdrag, hans uppdrag. Och sen först träffar han honom längre fram. Det här är ju inget problem egentligen, för att en myndig person, myndighetsperson, så talar ju själv genom sina ombud. Men att den här officeren har en sådan omsorg om sin tjänare, det är också ovanligt. En tjänare, det var en slav. En slav hade inget människovärde. Om en slav dog, så var det bara att se till att en annan ersatte honom. Men den här officeren satte mycket värde på sin slav. Han var en människa med hjärta. Vi ska gå lite djupare in på de här vardera de här berättelserna. Först om den spetälske. Det finns flera berättelser om spetälska i evangelierna. Gemensamt för dem är att det handlar om en sjukdom som var fruktansvärd och som ledde till att de som drabbades av sjukdomen måste utestängas ur samhället. En spetälsk måste ropa oren, oren när någon människa närmar sig. I allmänhet höll de till i hålor någonstans långt utanför samhällena. Men här kommer en spetälsk fram, faller ner inför Jesus. Han kommer nära Jesus. Och han låter den, Jesus springer inte iväg. Han låter den spetälske komma fram och säga: Herre, om du vill kan du göra mig ren. Det här är ju egentligen ingen bön. Det här är ett vittnesbörd. Om du vill kan du göra mig ren. Han bekänner sin tro på Jesus. Men han kommer inte och säger: Herre, gör mig frisk. Han kunde ju ha sagt så, men han bara konstaterar. Det liknar Maria på hans mor på bröllopet i Kana, då hon bara säger: de har inget vin. Den spetälske vet ju inte om Jesus vill bota honom. Därför säger han bara: om du vill så kan du göra mig ren. Martin Luther säger att det här är en rätt bön. Om den spetälske hade bett: Herre, förlåt mig min, om du vill, förlåt mig mina synder. Då skulle det inte ha varit en rätt bön. Därför att vi ska inte tänka det så att vi vet inte om Gud vill förlåta synder. För Gud vill alltid förlåta synder. Han vill att syndaren ska omvända sig och komma till honom. Det är det mest behagliga gärningen människa kan göra, att komma inför Gud med en syndabekännelse. Därför behöver vi inte tvivla på att Gud vill förlåta våra synder. Vi får klart och tydligt be: Herre, förlåt mig mina synder. Och behöver inte lämna dig Guds vilja eller till hans avgörande. Men om vi kommer med en fysisk, en timlig sak, då kan vi inte veta om det är Guds vilja att han ska bota oss så som vi skulle önska, den tid vi önskar, på det sätt som vi vill. Där behöver vi säga: om du vill. Där finns bönen "ske din vilja" på plats. Den spetälske har det här tydligen klart för sig. Vi vet inte hur mycket han hade följt med Jesus eller hört honom, men åtminstone det här hade han klart. Han lämnar sig i Jesu goda händer. Räknar med att Jesus får göra som han vill. Så sträcker Jesus fram sin hand och rör vid den spetälske. Det är någonting oerhört. En frisk människa fick inte röra en spetälsk. Men det var ingen risk här att orenheten skulle ha förts över till den helige, rene. Istället var det tvärtom. Den rene, Jesus, förde över sin renhet på den spetälske. Han blir frisk ögonblickligen. I Mose lag föreskrevs att den som blivit frisk från sin spetälska skulle gå och visa sig för prästen. Han kunde inte visa sig öppet i samhället om han inte hade ett friskhetsintyg från prästen. Det här står det tydligt beskrivet och föreskrivet i tredje Mosebok, 14 kapitel. Efter att han hade fått sitt friskhetsintyg av prästen, så skulle han bära fram offer, tacksägelseoffer inför Gud. Tore Nilsson har skrivit en bok om spetälskehospitalet på Korpholmen i Kronoby. Jag har din boning kär. Då man förstår den, när man läser den så förstår man vilken fruktansvärd dödsdom det var att bli ställd utanför samhället på grund av att man hade spetälska. Därför var det som att bli uppväckt från de döda när man blev frisk från spetälska. Det var lika stort. Vi brukar jämföra spetälska med den sjukdom som vi alla bär i våra kroppar, synden. Att ha blivit drabbad av synden är lika illa som att ha blivit drabbad av spetälska. Ja, det är ännu värre. Därför att synden drabbar oss i fråga om det andliga. Kan skilja oss från Gud för evigt. Medan spetälskan bara kan drabba kroppen. Det var farligt att umgås med spetälska. Det är också farligt att umgås med syndare. Eftersom vi alla är syndare så är vi alla farliga. Psalmisten säger ju att den är salig som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg. Särskilt farligt är det som förskönar ogudaktighet och omoral, gyckel och skämt, där man inte alls behöver bland tänka på vad Gud har förkastat som oheligt. Synden räknas inte som något farligt idag. För Gud är det omöjligt att han kan beblanda sig med en syndare. Men då vi kommer till Jesus så har han inga problem med att vidröra oss. Fastän vi är besmittade av synden. Han gör oss rena. Berättelsen i vår text vill säga något särskilt om den spetälske. Det är stort att Jesus har sån makt att han kan bota sjuka och uppväcka döda. Det fanns olika meningar om honom. Om han hade sin kraft från djävulen eller om han verkade i Guds kraft. Den spetälske hade inga problem med att veta. Han såg i honom den allsmäktige som kan allt. Hur hade han fått en så fast tro? Hur hade han en sådan tro som direkt ledde till att Jesus sa till honom: jag vill bli ren. Hur kan vi få en sådan tro som frälser oss från synden? Det ska vi säga lite mer om i slutet av predikan. Men först ska vi se ännu på den senare delen av texten. Om den hedniske officerens tjänare. Den romerska officeren var en centurion med befäl över cirka 100 man. Vi kunde jämföra med en kapten som är kompanichef. Ungefär. Han har en del befäl över sig och han har en del under sig. Denna officer, han var romare, en hedning. En sådan fick inte släppa in en jude i sitt hem. Han fick inte gå till en jude. Det här var strikt. Och vi märker att romaren också respekterar det här. Jesus frågar, ska jag då jag komma och bota honom? Och officeren svarade, jag är inte värdig att du går in under mitt tak. Säg ett ord. Officeren bad om ett ord. Han gör sen jämförelse med sin egen maktposition. Där kan han säga gå till en underlydande. Då går han. Så kan han säga kom. Och så kommer han. Och så säger han till sin tjänare, gör det här. För tjänaren är det en självklar sak, han gör det. Officeren tillämpar det här på Jesus. Jesus har makt över synden och därför kan ett ord räcka till för att befalla över synden. Tänk så enkelt. Men det är inte alls självklart för alla. Först måste man då erkänna att Jesus är Gud. Det är bara Gud som kan ge order till sjukdomarna. För judarna var det svårt att tänka sig att Jesus var Gud. Han var ju en människa. Han var timmermannens son. Hans far och hans mor och hans bröder fanns där ibland. Kanske hans far inte levde längre vid den här tiden, det vill säga hans jordiska far. Men åtminstone omtalas hans mor och bröder. Ibland tänker vi oss att det skulle vara enkelt att tro om vi kunde få leva tillsammans med Jesus. Gå omkring med honom där. Se honom med våra ögon. Om vi skulle höra hans ord, då skulle vi tro på honom. Men är det så säkert? Vi vet ju mycket mera än människorna visste, de som rörde sig med honom. Vi har fått höra hur Jesus var verksam ända till döden på korset, hur han uppstod, hur det här är bevittnat av säkra vittnen, hur hans ord om detta står fast. De här som gick omkring med honom, de hade ju bara en fysisk varelse som var där mitt ibland dem. Vi vet mycket mera. Vi är mycket mera privilegierade än de som rörde sig med honom. Jesus förvånar sig över den romerska officerens tro. Ja, det var märkligt att han hade sådan förlitan på Jesus, även om judarna förkastade honom. Så ger han sitt vittnesbörd, Jesus, om sitt universella uppdrag. Han jämför den här romerska officeren med judarna och säger, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Han skulle ge sitt liv för hela världen. Människor från öster och väster, ja, från alla folk och stammar och tungomål, står det i uppenbarelseboken, ska man samlas till Guds rike. Där är det inte jude eller grek. Men rikets barn, de som har blivit kallade av Gud till ett särskilt folk, de ska kastas ut i mörkret utanför. Fruktansvärda ord. Det här är ju också den allra värsta stötestenen för tron. Det som man kanske mest av allt tar avstånd från när det gäller Bibeln. Att det skulle finnas en dubbel utgång. Att det finns ett helvete. Och ändå uttrycker Jesus det så klart. Så klart. Det finns ingen tvekan. Till officeren däremot, han som har trott på Jesus, har han ett klart ord. Gå! Som du tror ska det ske dig. Och då genast blir tjänaren frisk. Han fick det han bad om. Hur hade denna officer fått en sådan tro så att Jesus upphöjer honom framom israeliterna? Jo, vi ska lägga märke till dagens tema. Jesus skapar tro. Det är inte vi som skapar tron. Vi må fundera hur mycket som helst. Vi må tänka ut metoder för att börja tro, filosofera, göra intellektuella övningar. Vi kommer aldrig att få någon tro om vi börjar hos oss själva och försöker skapa tron i oss. Det skulle ha varit som om den spetälska hade börjat försöka bli kvitt sin spetälska med att hålla diet eller göra fysiska övningar som kunde förbättra hans motståndskraft. Kanske höll de på med sånt också. Eller om den romerska officeren hade börjat tänka att han är så förnäm, han har gjort så mycket gott, han har byggt synagogor. Och han har en sådan makt att han minsann är värd att Jesus botar hans tjänare. Nej, det skulle också vara alldeles galet om vi försökte stå emot sjukdomar genom att försöka göra vår tro starkare. Nu finns det faktiskt en sådan trosriktning som kallas trosförkunnelsen, som var kanske speciellt omtalad för ett par decennier sedan, där man i de extrema formerna påstod att man kunde betvinga sjukdomar genom sitt eget ord. Om du säger att du är sjuk, så blir du sjuk. Om du säger att du inte tar emot den här sjukdomen, då kommer den inte. I förlängningen betyder en sån lära att allt hänger på oss själva. Om du är sjuk är det för att du har för dålig tro. Och är du frisk så är det ett tecken på att din tro är stark. Det här är en fruktansvärd lära. Det här går helt emot Bibelns undervisning. För att den spetälske ska bli botad är ett under som beror på Jesu makt och hans vilja att bota. Att den spetälske vänder sig till Jesus beror på att han sätter sitt hopp till honom, att han tror på honom. Och tron kommer av att han har hört Jesus och sett vad han har för makt. Det handlar inte om att han litar på någonting hos sig själv. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. De här två exemplen visar oss att vi ska vända oss till Jesus i all vår nöd. Det spelar ingen roll hur svårt spetälskan har slagit oss. Det spelar ingen roll hur svårt synden har härjat med oss. Ingen annan räddning finns än hos Jesus. Det är heller ingen skillnad på vilken hudfärg vi har, vilken social ställning vi har. Vi behöver inte höra till det jordiska Israel och vi behöver inte ha någon andlig stamtavla att visa upp. Alla får vända sig till Jesus. Och han tar emot oss. Han tvekar inte att röra vid oss. Den svåraste sjukdomen som vi bär på är synden. Hur ska vi då bli kvitt den? Av texten framgår det enda svaret. Gå till Jesus, se på honom. Vi har en bra förebild för det här i Gamla testamentet. När israeliterna på grund av sitt ständiga knorrande i öknen och sin olydnad straffades med giftormar. Det omtalas i fjärde Mosebok 21. Då sände Gud alltså giftiga ormar som stack dem och de dog. De kämpade emot, men de kunde inte överleva i egen kraft. Det fanns bara en räddning, kopparormen. Gud sa till Mose, gör en orm av koppar, häng upp den på en stång. Då ska var och en som ser på den bli vid liv. Så gjorde han. Och så blev de vid liv som tittade på den. Helt dåraktigt, helt oförnuftigt. Det förnuftiga var ju att man skulle försöka klara sig, ta liv av ormarna, slingra sig undan dem eller på något sätt ta motgift. Men att se på en kopparorm, vilken dårskap. Men det här tar Jesus som förebild för sitt eget lidande och död, sin död, när han talar med Nikodemus. Då säger han, så som Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. Och så kommer då där lilla Bibeln, ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Se på Jesus. Och vi behöver inte sväva i tvivelsmål att han har makt att frälsa från synden. Han har nämligen gjort det fullkomligt när han gav sitt liv i döden på korset. Och här just är vi i en bättre ställning än de som gick omkring med honom på den tiden. För de hade ännu inte fått uppleva fullbordan av profeternas budskap att det nu har skett. Världen har fått sin synd förlåten. Att det eviga offret är framburet. En evig rättfärdighet är framburen. Vi har det fasta ordet som talar om att Jesus gav sitt liv för världen. Att han har betalat all den skuld som vi dragit på oss inför Gud genom vår synd. Bibeln talar om för oss att han uppstod från de döda som ett kvitto på att skulden verkligen var betald. Att Gud har accepterat betalningen för dig och mig och för hela världen. Nu går budet ut. Se på kopparormen. Se på Jesus, på den korsfäste och uppståndne frälsaren. En blick på den korsfäste livet dig ger. Ja, just nu, där är liv och för dig. Så se, kära själ, och så blir du frälst. Se på honom som offrade sig. Det är så du får del av det liv som han skaffade fram genom att besegra döden. Hos honom byts betelskan ut mot frisk kött. Hos honom byts syndaskulden mot rättfärdighet. Frid och glädje. Och kan du inte känna det eller tro det, så ska du inte börja gräva efter felet hos dig själv. För då kommer du aldrig framåt. Det enda sättet att få tron är att se på Jesus som är trons upphovsman och fullkomnare. Till sist vill jag nämna ännu en sak. Jesus botade jordiska sjukdomar. Den förmågan har han också idag. Det är många som har fått vittna om hur han har gett dem hälsan åter på ett för människor oförklarligt sätt. Det är inte länge sedan jag hörde ett fantastiskt vittnesbörd om Jesu makt att bota sjuka idag. En god vän i en vänförsamling som många av oss känner. Han hade drabbats av en svår cancer som enligt läkarna hade en dålig prognos. Man gjorde som Jakob säger i sitt brev. Man bad att församlingens präster skulle be för den sjuke med oljesmörjelse. En tid efter nästa undersökning kom en rapport från läkarna. Hade inte syntes något spår av metastaser. Prognosen var helt plötsligt positiv. Läkarna upprepade i sitt samtal till honom flera gånger att de kunde inte förstå sig på det här. De kunde inte förklara det, men de som hade bett Herren om hjälp, de visste. Det var inte deras bön, det var Herren, som den gången ville så. Och för det får vi tacka Herren. Så vill Herren ge oss tröst och förvissning att han är med oss också idag med sin kraft och sin nåd. Vi ska inte försumma att använda oss av de underbara löften som Gud ger. Att vi får komma till honom i bön och säga alla våra önskningar till honom. Sedan lämnar vi allt i hans hand och bidar hans tid i tro på att han förmår. Amen. O Jesus, du som tron i hjärtat giver, föröka den hos oss av nåd allt mer. Så att blott du vårt hjärtas tröst förbliver. Hjälp oss att tro, fastän vi inte ser. Amen.